Varmt välkomna till podden Läs för livet som ges ut av Kulturrådet. Här talar jag, läsambassadör Ann-Marie Körling, om läsning och litteratur. Och till dagens samtal välkomnar jag författaren Ulf Stark.
Tack, tack.
Vi ska tala om bilderböcker. Vad är en bilderbok?
Bilderbok är ju en bok som dels låter, eftersom det oftast är föräldrar kanske, eller farmor, eller pappa, eller morfar eller någon sån där som läser den högt. För i allmänhet är det då bilderböcker för de som är lite mindre, som inte läser själva. Och sen är det ju bild i bilderböcker, det hör man ju på själva namnet. Så att det är ett multikonstverk kan man säga. Så att det är både ljud och det är, alltså det är skrivet för örat tycker jag. Mm. Vilket ställer lite speciella krav på att det ska vara läsbart.
För högläsning?
För högläsning, ja.
Mm. När jag var liten så jag satt alltid på den sidan som bilden var på. För det var ett uppslag och så fanns det en sida var texten och en sida var bilden. Och jag satt alltid där. Och då tänkte jag, den där stora boken, hur var det för dig när du var liten?
Jag tror min säng var rättvänd helt enkelt i förhållande till de stora bilderna, för ofta var det ju så att det var en sida som var en lite större bild. Och så El Sabesco var det ju då att det var de här svartvita tuschbilderna eller urklippsbilder eller vad det var på den andra sidan. Och då var det ju lämpligt att den sida som var bilden var vänd mot en själv.
Mm.
Och så hade man mammas röst i andra örat liksom.
Det var mer text också.
Ja, absolut.
Ja.
Jag tror man skulle göra en undersökning på hur textmängden har krympt i bilderböcker.
Mm.
Så har den säkert reducerats med 2/3, tror jag. Den vanligaste bilderboken jämfört med den vanligaste på 50-talet till exempel.
Mm.
Jag vet inte om det har att göra med att man vill att barnen ska somna jättefort numera. Alltså att man har inte tid att läsa böckerna. Och man vill läsa en hel bok också. En del av de här El Sabesco-böckerna, de fick 2 kvällar på sig.
Precis, jag kommer ihåg det.
Och det innebar ju då att man som barn måste komma ihåg vad man läste. Alltså att man måste ha kvar berättelsen i huvudet till nästa kväll. Och det är en grej som jag tycker nästan inte har diskuterats när det gäller läsinlärning. Alltså själva det här memorerandet som är en del i själva läsningen. Det märker man ju själv när man ska fortsätta en bok som man höll på med förra kvällen. Att när man börjar bli lite glömsk så får man kanske titta tillbaks lite. Men just det där att man håller kvar. Och det betyder ju också att en berättelse lever inuti en själv under ett helt dygn.
Mm. Också att man får fantisera. Mm. Eftersom man inte vet vad som kommer att hända.
Ja, precis.
Men jag läste för en liten 3-åring så läste jag en bilderbok med mycket text. Och då upptäckte jag hur lång tid som gavs till att upptäcka bilden.
Mm. Det är
och
faktiskt
den läsningen.
Så. Ja, absolut. Alltså jag kan ju säga att de bilder som fanns i böckerna som jag tittade i och fick höra när jag var liten. De finns ju rätt fastetsade. Alltså, det är ju någon slags bildarkiv som man har i huvudet. Alltså med säkert 10 000 bilder som man har lagrat ovanpå varandra.
Mm.
Och några är ju mera levande kanske. Jag minns i Tant Brun, Tant Grön, Tant Gredelin till exempel så finns det då bilden där luffaren går med en säck på ryggen och man tror att han har stoppat ner den lilla pudeln Prick i den här säcken. Alltså jag var så skrämd för den där. Och det tror jag hade att göra med att jag älskade hundar. Och jag kände inte alls samma sak när jag fick höra att det var en gris i säcken. Alltså, vilket är märkligt det där. Vissa djur tyckte man. Men det var verkligen en skrämmande bild. Mm. Att någon kunde gå och stjäla en hund och stoppa ner i en säck.
Mm. Men den där långsamheten då? Det där som att barn tycker ju om detaljer.
Mm.
Så när de tittar på bilder så är det ju en läsning. Som man kanske ska fundera mer på. Hur de läser bilder och hur de upptäcker detaljer. För det ska sedan bli detaljer i en skriven text. Och det är ju upptäckter. Det är att upptäcka saker.
Mm. Och det finns ju väldigt mycket i bilderna som inte finns i en text till exempel. Så att det finns ju mycket att upptäcka. Men jag tror också kanske att de här mera detaljerade bilderna finns inte så mycket i de här mera... Alltså man kortar texterna väldigt mycket. Då reducerar man kanske också ner bilden. Så att det inte finns lika mycket detaljer. En Elsa Beskow-bild till exempel innehöll ju otroligt massa, jag tänker på Tomtebobarnen eller sånt där, så fanns det ju varje strå i mossan kunde man se, och där fanns det någon liten insekt och så flög det kanske någon fladdermus någonstans. Så det fanns otroligt massa saker att upptäcka.
Mm. Och då också att prata om.
Och prata om.
Ja, och då skapas ju en slags gemenskap mellan högläsaren, texten, bilden och berättelsen som kommer när man samtalar med varandra. Mm.
Men jag tror att det här på något vis vänder när man börjar prata om den riktiga bilderboken. Alltså Ulla Redin som var förkämpe för den här riktiga.
Och vad är det för bok?
Den riktiga, det är där bilden och texten samverkar som en slags film. Alltså att man, när man bläddrar så får man fortsättningen. Och då ska det också finnas en framåtrörelse i bilderboken som gör att, att den blir så att säga bläddervänlig. Att man vill bläddra och se vad händer på nästa sida.
Mm.
Och ibland så är jag lite tveksam till just det där bladvänderiet.
Mm.
Därför att det innebär ju då att det här meditativa, att sitta och titta på en bild, det förstörs lite av att man vet att det finns något roligt spännande. Så att det fina finns inte där man befinner sig, utan den finns alltid någon annanstans lite längre fram.
Sant. Jag tittade också otroligt mycket på bilderna när jag var liten. Och att man var så länge, man hade en möjlighet att vara länge i bilden.
Mm.
Och att det utvecklade, liksom, ja, att man upptäckte mer och mer. Och sen också omläsningen gjorde ju det. Det blev ju om en möjlighet att läsa om bilden.
Mm. Alltså jag tittar ju ofta på, även på böcker, även när jag inte fick läst för. Där jag inte visste berättelsen så bläddrar jag och så... Och då skapar man ju sina egna historier utifrån de bilder man tittade på. Så att det var ju ett slags författande att titta på bilder utan att få texten.
Nu kommer det de här silent books som är helt textlösa. Då skulle man kunna tänka sig att det leder till det berättandet om vi läser dem tillsammans.
Mm.
Men hur upptäckte du boken när du var liten? Hur såg din läshistoria ut? Var började den någonstans?
Ja, den började ju faktiskt då... Alltså, hos oss var det då mamma som läste oftast. Och det gjorde hon varje kväll. Så att för mig är ju många böcker så kan jag ju fortfarande höra hennes röst. Även om jag själv läser den tyst på samma sätt som man kanske kan höra Astrid Lindgrens röst om man läser någon av hennes böcker. Men det är ju fantastiskt hur en röst kan leva kvar liksom, även när man själv läser den tyst. Så att vill man bli långlivad i sina barn eller barnbarns huvuden, då är det jättebra att läsa. Sen var det också fantastiskt därför att hennes röst blev lite annorlunda när hon läste. Det var inte samma röst. Alltså, det var inte samma som när hon pratade med någon granne eller när hon pratade med en själv och sa att man skulle gå och lägga sig. Utan då fick hon en läsröst som blev en kombination av bokens text, av författaren och henne. Så att säga. Och det kändes väldigt högtidligt på något vis att man, när man läser en bok så förvandlas också ens röst.
Mm. Det känner man ju själv när man högläser, till exempel att det blir ett annat tonläge och man lugnar ner sig lite grann. Och sen så börjar man dramatisera med sin röst.
Mm.
Men minns du hur du läste bilderna samtidigt, eller?
Jag tror ju att läsning i allmänhet är en blandning mellan koncentration och distraktion. Alltså att man är dels koncentrerad på en text, men man är också distraherad, det vill säga det samtal som man för med sig själv medan man får en text i huvudet gör att man kanske inte alltid lyssnar riktigt noga. Och Det var så intressant med bilder tycker jag, därför att de väcker ju, de små detaljerna väckte också minnen från en själv, att en bit mossa kanske var en bit mossa ifrån landet, och så börjar man tänka på hur det var där. Alltså det, just de här associationerna som gör att böcker verkligen betyder någonting, därför att de är relaterade till ens egna minnen. De är igångsättare kan man säga av ens inre världar.
Då kan man tänka sig vad det betyder att läsa om, se om och gå tillbaka till boken, för att man också får gå tillbaka till sin egen berättelse.
Mm. Men hur, och som vuxen kan man också gå tillbaka till sin egen barndom genom att läsa om böckerna som man fick höra när man var liten.
Mm. Och upptäcka att det där som man en gång tyckte var så jätteläskigt, det har man en annan syn på idag. Jag minns den där rädslan.
Precis, eller det som man inte tyckte var sorgligt då kanske man tycker är jättesorgligt nu.
Mm. Hur skriver man en bilderbok?
Oftast har det varit så för mig att jag har skrivit en text. Och först efter det så har då bildkonstnären tagit vid och gjort sin version. Men att, och det är ju lite väldigt intressant, alltså att få någons... att få se hur någon har upplevt ens text. Och att det blir så olika. Jag menar, jag har använt mig av, jag har liksom haft förmånen att få mina böcker gestaltade av så många olika illustratörer. Mm. Alltså Anna Höglund och Linda Bondestam och Eva Eriksson. Det finns jättemånga.
Mm.
Och att deras upplevelser som man ser dem på bilden blir så olika. Och så är det ju med att man kan, att alla barn som lyssnar på en berättelse också får så olika bilder i sina huvuden. Alltså det tycker jag är lite intressant.
Blir du förvånad?
Jag kan bli lite förvånad ibland. Alltså ibland kan jag ju tycka att de är så otroligt liksom smarta i bildlösningarna. Liksom och att de också utgår från att barn är smarta, alltså i sitt sätt att se. Att man inte förenklar bilderna så otroligt mycket, utan att det finns hemligheter både i texten, tycker jag, ska finnas hemligheter, men också i bilderna, att de inte är rakt av på något vis.
Mm. Kan du ge något exempel på det där med hemligheter?
Jag har precis gjort en bok som heter där djur som ingen sett utom vi. Och vi, det är då jag och så är det Linda Bondestam som har gjort bilderna till den. Alltså det är en fantastisk bildvärld med, av olika färger och som just handlar då om olika djur som inte finns. Eller som möjligtvis finns för att man inte har upptäckt dem ännu. Det lär ju finnas många tusen djur som ingen har sett. Men då skrev jag bland annat en dikt som heter Hoppeligen. Och sen låter så här. Kvällssolen brinner. Snart har den brunnit ut. Då gör hoppeligen grå och nöjd ett sista hopp till slut. Den hoppar upp i himlens höjd. Skrattar och försvinner. Och då hon på bilden så har hon då löst det genom att det är som en sån här liten figur som hoppar på isflak, alltså allt längre ut emot vattnet, och sen gör ett jättelikt hopp upp emot himlen, och sen man förstår liksom hur den försvinner där mot en blåsande kvällshimmel, röd kvällshimmel.
Mm, fint. Det här mötet mellan text och bild, där det stämmer så väl överens med kanske tanken. Finns det några gånger när det inte gör det? Som du, där det här var inte vad jag hade tänkt, men det här var inte min bild av den text jag har skapat.
Alltså jag tror att jag är ganska töjbar när det gäller min upplevelse. Så att, och det har mer att göra med att de illustratörer som jag har haft, de är så otroligt bra, så att jag kan ju bli överraskad över olika lösningar. Men ofta blir jag ju glatt överraska. Mm. Och jag tycker inte heller att författarna ska lägga sig i. Jag menar, nu tror jag att de flesta bilderböcker görs av sådana som egentligen har sin hemvist på tecknar- och målarsidan, mm. så att mm. säga. Att, och då är det en och samma som gör både bild och text. Mm. Det är motsvarigheten till någon sån här auteur-tradition på film, kan man mm. säga. Att man kan behärska hela arenan. Och det har ju sina fördelar säkert. Men också, jag menar att det finns också en fördel med att man är två som skapar relativt oberoende någonting som blir ett slags samtal. Men att det är som om vi båda flyter in i boken och att vi båda får ha kvar våra olika konturer. Liksom.
Mm. Det är ju också en möjlighet för den som läser och den som medskapar att också ha ett utrymme. Mm. Och det tror jag är avgörande för både kreativitet och allt det som kommer med att man får se och höra, läsa och titta in i boken.
Mm.
Men den långa textens betydelse i en bilderbok har vi pratat lite om.
Alltså jag vet ju att Finland till exempel, där är det mycket mer text i bilderböckerna. Mm. Så att de har kvar den där traditionen. Jag vet inte, om man ska vara rå ska man säga att deras bättre läsförmåga hänger ihop med att de får mycket mer text i sina tidigaste böcker. Alltså så att jag tror ju att det betyder en del också att för att kunna läsa måste man ha en slags berättelsens grammatik, menar jag.
Mm.
Och den grammatiken får man via att man läser högt först.
Mm.
Och har man inte fått höra någon berättelse så blir det också svårare att läsa.
Sant. Jag kommer från en väldigt högläsande familj. Och det är aldrig någon som har frågat mig om jag någonsin har förstått det som man har läst. Nej. Och det har blivit som att språket bara flödat ut ur boken. Alltså att man får någon slags sång med sig, alltså så här låter språket i boken. Och några ord kunde jag förstå, och sen byggdes den där, alltså förståelsen för den texten upp under, genom omläsning och så.
Mm.
Och jag hörde en liten kille som har precis kommit till det svenska språket, och han hade fått lyssna på högläsning, och han sa det att han började lära sig svenska för att han kunde sjunga språket.
Mm.
Och det tror jag att det där att man får långa uppläsningar gör något med en. Vad tänker du om det?
Ja, det, alltså jag tror att man får en rytmkänsla. Så att jag tänkte på det nu när nya Nobelpriset delades ut. Och då säger man, ja, men det här det är ju liksom poesi för örat, kan man säga. Alltså. Och det är ju egentligen där någonstans som också bilderboken startar. Alltså med rytmer och ljudklanger och rim.
Mm.
Så att det kanske också öppnar chansen nu för att barnboken ska få ett litet Nobelpris.
Tanken är ju spännande och utmanande. Jag tänkte, det här är det sista programmet för året. Och jag brukar alltid be den som är här högläsa. Och jag har valt ett stycke ur din bok, En liten bok om kärlek. Och när jag läste den så kom jag att titta runt i min verklighet. Hur ser det ut och vad jag har för val? Och jag tänkte be dig läsa det här stycket.
Mm. Det här handlar alltså om en liten kille då som jobbar lite som extra knäck med granförsäljning. Och det är under kriget, och då kan han både få lite pengar, men han kan också få lite träflis till att elda i kaminen med. En del ville ha sina granar tunna och glesa. Andra ville ha dem buskiga med kraftiga grenar runt om. Några frågade efter granar som var yviga bara på ena sidan, så att de skulle passa att ha ett hörn. Jag hade märkt att folk ofta fastnade för granar som såg ut som de själva. Jag tittade på damen med expertögon. Ett ögonblick, sa jag ska nog hitta den rätta. Jag grävde i högen på marken. Vad sägs om den här? Jag hade valt ut en lång gran. alldeles lagom tät med en fin avsmalnande form. Hon mätte den med blicken. Just den är det, sa hon. Jag skalade av några grenar längst ner och gjorde ett jack så att den skulle suga upp vattnet bättre. Så där ja, sa jag. Hon betalade vad det kostade och jag gav pengarna till Granfors. Och han gav mig min andel. 10%, var lätt att räkna ut. Går det bra att få den hemburen, undrar damen. Inga problem, sa jag. Granfors sa att jag inte behövde komma tillbaka efteråt, utan jag skulle kila hem till mamma istället. Det är inte lätt för henne nu, när hon är ensam, sa han. Hon har ju mig, sa jag, och tog granen över axeln. Just det, sa han. Lycka till med diamanthalsbandet, och du behöver inte komma imorgon. Tack, sa jag.
Och tack. Du har med denna text skrivit hur vi kan se på julgranen och oss själva. Tack Ulf Stark för det här samtalet.
Tack ska du ha.
Och med detta avslutar vi denna podd. Hej hopp!
Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.